Tack att vi idag får bara lämna allt vi är, lämna allt vi bär, allt vi tänker på, allt vi oroar oss över. Tack att vi får bara komma och lämna allt det inför dig, Jesus. Och säga: Jesus, jag behöver dig. Tack Jesus. Amen, varsågoda och sitt. Okej, härligt att se er. Vi går in i midsommarveckan och vädret är med oss. Riktigt nyhemsväder. Nu har du hört om någon, folk säga nyhem här så många gånger. Så för dig som inte vet vad det är vi pratar om. Nyhemsveckan är Pingströrelsens stora sommarkonferens som hålls varje år i Mullsjö utanför Jönköping. Och det är en fantastisk plats med tiotusentals människor från hela landet som träffas tillsammans för att lovsjunga Gud, lyssna på undervisning och möta Jesus tillsammans. Några av er kanske ska dit i veckan, vad vet jag. Och har du möjlighet att åka dit, jag håller på fram till nästa söndag. Har du möjlighet att åka om så bara över dagen, ta med några vänner, fyll en bil, det är värt att besöka. Och har du inte möjlighet så är det också så att det går att titta på internet. Vi såg en predikan igår när vi åt frukost, fantastiskt bra. Hela veckan så sänds alla möten på nyhemsveckan.se. Så bra. På onsdag kväll predikar Daniel Alm som är ledare för Pingströrelsen i Sverige. Då hoppas jag att vi bänkar oss och lyssnar på vad han har att säga. Amen. Det var ett svagt amen på den. Vi går in i sommarsäsong också här i församlingen som Andreas var inne på. Det här är faktiskt min sista predikan innan ett litet sommaruppehåll. Och nästa söndag som sagt kommer Joakim Freiman. Och sen söndagen därpå har vi glädjen att ha Dennis Shepherd här och predika. Och så kommer vi ha en fantastisk sommar. Vi har så många goda gäster både från andra platser och också människor från vår församling som kommer predika i sommar. Och vi kommer ha en riktigt god sommar här. Varje söndag firar vi gudstjänst som Guds församling. Och finalen på liksom sommarprogrammet blir den 18 augusti då Tiglet Malki kommer hit. Och han är Pingströrelsens första riksevangelist som är utsänd av Pingst nationellt, reser runt över hela vårt land och predikar i olika församlingar. En fantastisk predikant, en eldig evangelist. Så det kommer bli en god avslutning på sommaren och en riktigt god uppstart på hösten. Så det ser vi redan fram emot. Amen. Hörrni, sommaren är ju en tid för vila, men det är inte en tid för liksom vila från Gud, utan jag tänker mig att sommaren är en tid för vila med Gud. Det är en ganska viktig skillnad. Och jag skulle bara vilja uppmuntra dig nu när vi går in i lite sommartider att se till att du vilar med Gud. Är du ute och reser så besök en kyrka på den plats där du är, fira gudstjänst, är du hemma så... Det är så gott att få fortsätta fira gudstjänst tillsammans. Besök en konferens om du har möjlighet. Det finns många bra att välja på. Och när du packar väskan för att resa bort och ligga på stranden en vecka, så packa med en bra bok. Det är sommaren en god tid att få vila med Gud, att få liksom luta oss in i hans armar och söka oss närmare honom. Amen. All right. I min predikan idag så har jag tänkt att jag ska utgå från Ruts bok i Gamla testamentet som utgångspunkt. Jag ska inte ha handuppräckning på många som har läst Ruts bok, men det är säkert många av er. Det är en ganska kort bok och det är en sån här bok som när man börjar läsa den, så tycker jag i alla fall, det är inte helt självklart varför den ens är med i Bibeln. Det är liksom en udda berättelse och man förstår inte riktigt vad har den här med liksom berättelsen om Israels folk att göra. Men det är först liksom i slutet som man förstår, jaha, det är därför jag får läsa den här berättelsen. Och jag lämnar det som en cliffhanger vad det är. Rut är en bok som det utspelar sig under domartiden. Det är alltså den tiden när Israels folk har blivit befriade från slaveriet i Egypten och kommit till sitt eget land. Så följer en period ungefär 300 år där de leds av olika ledare som Gud reser upp som kallas för domare. Gideon är en domare, Simson och Deborah och ett par olika domare som Gud reser upp liksom innan landet får sin första kung. Och under den här tiden så utspelar sig berättelsen om Rut. Och en av huvudpersonerna i den här berättelsen är Naomi. En annan kvinna, Naomi, hon lever med sin man och sina två söner i Betlehem i Israels land. Men landet drabbas av hungersnöd och de tar sin familj och flyr till ett annat land långt bort, till landet Moab. ett främmande folk, och moabiterna står till och med att de var ett orent folk. Och det står i Mose lag så står det att en moabit ska aldrig någonsin få en del i Herrens församling, inte ens i tionde släktled. Det var liksom ett fördömt folk, därför att de hade varit oschyssta mot Israels folk tidigare. Hit kommer Naomi med sin man och sina två söner, och efter en liten tid så dör Naomis man. Hon blir änka och hennes två söner gifter sig med varsin moabitisk kvinna där. Den ena kvinnan heter Orpa och den andra heter Rut. Och efter ytterligare en tid så dör också Naomis söner. Hon blir ensam kvar med sina två svärdöttrar. Och vid den här tiden så har Naomi hört att den här hungersnöden de flydde ifrån är förbi, och det är liksom fritt fram att återvända hem till Israels land igen. Så Naomi, hon beger sig hem igen. Hänger ni med mig i berättelsen? Hon beger sig hem igen, och hennes två svärdöttrar Orpa och Rut hänger på. Och Naomi försöker övertala dem att nej, följ inte med mig, stanna kvar här. Därför att jag har inga fler söner ni kan gifta er med. Om vi kommer tillbaka till Israel så finns det liksom ingen man som kommer vilja gifta sig med en moabitisk kvinna, utan er enda chans att hitta en ny man och gifta er och få barn, det är om ni återvänder hem till liksom era föräldrars gårdar och börjar om och hittar en man från ert eget folk. Så jag sätter er fria, ni behöver inte följa med mig, återvänd hem till tryggheten hemma. Det här med att hitta en livskamrat, det är ju en stor sak också i våran tid. Och vi är många som har erfarenhet av att det kan vara en källa till stor kanske oro, något man lägger mycket tid och kraft och energi på att fundera hur ska jag hitta den rätta. Och vi är många som kan relatera till att det är ett område som man kan tänka mycket på och oroa sig över. Jag skulle vilja påstå att på den här tiden så var det en ännu större sak. Speciellt för en kvinna skulle jag vilja påstå, så var det på något sätt liksom det enda sättet att på något sätt uppfylla liksom ditt syfte på jorden, var om du att gifta dig och få barn. På den här tiden fanns det liksom ingenting som hette för en kvinna liksom att vara självständig, att stå på egna ben, att uppfylla liksom sin gudagivna kallelse, utan för en kvinna att uppfylla sitt syfte på jorden var att gifta dig och skaffa många barn. Då har du liksom uppfyllt din funktion. Det låter inte så graciöst, men så var det på den tiden. Och med det i åtanke så blir Ruts svar till Naomi ännu starkare, tycker jag. Och vi ska läsa ifrån Ruts första kapitel. Det här är alltså mitt i när Naomi försöker övertala sina svärdöttrar att lämna henne och återvända hem. Så står det: då brast de på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor farväl, men Rut klamrade sig fast vid henne. Naomi sa då: se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänd tillbaka du också och följ din svägerska. Men Rut svarade: tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. För dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Herren må straffa mig både nu och i framtiden om något annat än döden skiljer mig från dig. När hon såg att Rut var fast besluten att gå med henne, talade hon inte mer med henne om den saken. De första dagarna det här året, år 2019, så fick jag och Sara möjlighet att låna en stuga ute på landet, och vi åkte ut för att ha ett dygns retreat och bön inför det nya året. Och under det här dygnet ute på landet så fick jag ett tilltal som jag tror var från Gud till vår församling. Jag frågade Gud efter liksom någonting, så här: vad vill du liksom skicka med oss som församling inför det nya året? Och jag fick tre enkla men stora ord som jag upplevde att Gud gav oss liksom för, som Gud ville skicka med oss på den här vandringen vi är på, som att vi skulle få liksom hålla framför oss, bära med oss och låta det forma oss och prägla oss. Och den första söndagen det här året så predikade jag om de här tre orden: enhet, överlåtelse och tro. Och inför den här söndagen så har jag känt mig manad att liksom återvända till de orden. Vi är ungefär halvvägs in på det här året och man ska bara få plocka upp dem igen och hålla dem framför oss lite till. Och jag tycker att jag ser alla de här tre orden i berättelsen om Rut. Enhet, överlåtelse och tro. I berättelsen om Rut så tycker jag att man ser enheten och samhörigheten mellan Rut och Noemi. Och enhet, vi tänker ibland enhet, det handlar om att man är liksom eniga, att man är överens, man tycker likadant. Men någonstans tänker jag att enhet djupast sett handlar om också om en överlåtelse till varandra. Att man är överlåten någon annan är det djupaste uttrycket för enhet. Och Rut är överlåten Noemi när hon säger dit du går, går också jag. Och där du stannar, stannar jag. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill jag dö och där vill jag bli begravd. Även om det rent mänskligt såg både enklare, tryggare och mer bekvämt ut för Rut att stanna kvar, så trumfas det liksom det logiska av hennes kärlek och överlåtelse till sin svärmor. Jag vet inte om vi alla, hur många som känner så för sin svärmor, men det är fint att Rut gjorde det i alla fall. Det trumfar all liksom logik, all trygghet, det enkla, för att hon har en sån fast, stark, djup kärlek till sin vän. Dit du går, går också jag. Om det så kostar mig allt så håller jag fast vid dig, för vi hör ihop. Vi är ett. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Och jag tror att vi som Guds folk och som Guds församling ibland kanske skulle må bra av att ha lite mer av den här överlåtelsen till varandra. Jag tror det. Vi är Guds folk på den här platsen. Gud har kallat oss att vara Guds församling på den här platsen. Vi har inte kanske valt varandra, men Gud har fört oss samman att vara Guds församling och att göra en vandring tillsammans. Jag tänker ofta så att vi som församling, vi är liksom ett folk på väg någonstans. Och det är en vandring vi gör tillsammans. Idag så lever vi i en väldigt, väldigt individualistiskt präglad tid. Det mycket handlar om att förverkliga sig själv och att liksom hitta det som funkar för mig. Det som liksom är en plats där jag kan blomma, där jag kan må bra, där jag kommer till min rätta plats. Det som liksom funkar bäst för mig. Och det här tror jag, den här individualistiska liksom andan som vi lever i, den spiller också över i vårt kristna liv och i vårt lärjungaskap, där vi ofta hamnar i ett ganska splittrat och fragmentiserat lärjungaskap. Där vi på något sätt liksom flyter från församling till församling. Vi hittar en församling där vi är ett tag och där det verkar vara bra, men sen om ett beslut inte blir exakt som jag ville, eller om liksom musiken är dålig eller predikan är för lång, eller jag inte får den liksom, det erkännande och den plats och inflytande jag själv tycker att jag borde ha, så ser jag mig om efter en ny plats att vara på där jag kan liksom komma till min rätt. Jag säger inte att det är så för oss alla, men för många kristna lever så idag. Ingen av er såklart, men det finns många som lever så. Jag tror inte att det är Guds tanke. När Jesus sa jag ska bygga min församling, tror jag inte att det var Guds tanke. Och när Paulus skriver om församlingen så var det inte heller det han menar när han skriver i Efesierbrevet till exempel: var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far, han som är över alla, genom alla och i alla. Poängen är inte att vi måste vara bästa kompis med alla i församlingen. Poängen är inte att vi måste göra allting tillsammans. Men poängen är att vi hör ihop, att vi är ett folk, att vi kallar att älska varandra. Vi kallar det att lyfta varandra. Vi kallar det att göra den här vandringen tillsammans. Att våga välja enhet. Att våga hålla ihop även när det är krångligt och svårt. Att våga välja enhet även när det verkar lättare att gå, att fly. Att våga välja enhet framför kortsiktiga framgångar. Vi är ett folk på vandring och vägen framåt är tillsammans. Jag tror det. Jag tror att det är ett ord till oss. Och när jag minns att när jag fick det här ordet så var det liksom inte känslan att det här behöver vi verkligen höra. Utan jag upplevde att vi är en varm gemenskap, vi är en enad församling. Men jag upplevde att det var någonting som Gud ville skicka med inför något som låg framför. Och därför känner jag att jag fortfarande vill hålla det med oss, att det här är viktigt. Rut är inte bara överlåten till Noemi, utan hon är också överlåten till Gud. Noemi säger ju till Rut i den här berättelsen att din svägerska ska vända tillbaka till sitt folk och sina gudar. Följ du också henne? Och Ruts svar till Noemi är: ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. På något sätt så hade Rut sett i sin svärmor hennes gudstro, hennes relation till Gud, fått smaka på någonting, se någonting som väckt hennes längtan, där hon säger: jag vill inte gå tillbaka till mitt folks avgudar, jag vill ha din Gud. Jag vill inte återvända till det som jag har vuxit upp med av olika liksom andar vi tillber, utan din Gud är min Gud. Det är en bekännelse inte bara till Noemi som person, utan det är en bekännelse till Gud. Och när hon säger att dit du går, går jag, där du stannar, stannar jag, där du dör, där dör jag, så är det ett uttryck för hennes överlåtelse, inte bara till Noemi utan också till Gud. Och jag tror att vi är i en tid 2019 där överlåtelsen till Gud är så viktig. Jag tror det blir bara svårare och svårare att följa Gud halvhjärtat. Ett delat hjärta slits itu. Och när vi försöker följa Jesus halvhjärtat så kommer vi till en punkt förr eller senare där vi tvingas välja mellan Gud eller våra andra gudar. Den enda vägen är en helhjärtad överlåtelse. Gud längtar efter hela dig och hela mig. Och jag vet inte vilka liksom associationer du får när du hör ordet överlåtelse, och när du tänker på liksom en helt överlåten person. Kanske ser du en bild av en person som du inte alls liksom känner igen dig i. En person som tjänar Gud med all sin kraft och all sin tid och kan texten i varenda lovsång och läser Bibeln på sin, liksom i grundtexten och vittnar om Jesus för allt som rör sig. Och kanske känner du att det är jag. Så kanske känner du att det kan jag aldrig uppnå. Och jag tror att överlåtelse kan se ut på det sättet. Men jag tror att överlåtelse djupa sätt handlar om, inte om yttre handlingar utan om ett inre överlämnande. Som också resulterar i någonting yttre. Jag slog upp synonymer på ordet överlåta. Och fick upp ord som att överlämna, att ge upp äganderätten, att donera, överföra. Och någonstans tror jag att överlåtelse handlar ytterst sett om ett överlämnande. Där vi ger upp kontrollen, där vi släpper kontrollen och säger: Jesus, jag ger dig kontrollen. Jag litar mer på dig än på min egen förmåga, än mitt eget förstånd. Mer än min egen talang och mina egna resurser sätter jag mitt hopp och tillit till dig. Överlåtelse handlar djupast sett om fullständig tillit. En av de starkaste texterna om överlåtelse tycker jag vi hittar i Ordspråksboken 3. Där det står: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar. Så ska han jämna dina stigar. Var inte vis i dina egna ögon. Vörda Herren och undvik det onda. Överlåtelse handlar om att lita på Gud mer än någonting annat, av hela sitt hjärta. Och att lita på Gud mer än vad jag litar på mitt eget förstånd. Mer än på min